Jesus. Ja, jag ska predika här om passion och nöd. Det är ju något vi borde vara drivna av i våra hjärtan. Vi kan till exempel se när Paulus, han sitter i fängelse i Rom och driven av anden skriver han brevet till församlingen i Filippi, som även kallades för det lilla Rom på den här tiden. Här rådde en stark kejsarkult som man både offrade och tillbad kejsaren för att få beskydd. Man såg kejsaren som en gud i människogestalt, så vi kan förstå att förföljelse alltid fanns som ett hot. Nu uppstod en församling där på andens ledning, för att Gud hade gett Paulus en syn att åka till Makedonien och predika evangeliet där. Det kan du läsa om i Apostlagärningarna 16:9-10. Paulus hade både en passion och en nöd i sitt hjärta när han skriver det här brevet. Jag tror att det här brevet är tidlöst och det kan hjälpa oss i vår situation också. Paulus budskap gick ju tvärt emot kulturen här i staden, för evangeliet säger ju att Jesus Kristus är Herren och inte kejsaren. Det här ledde till förföljelse av kristna under de första århundradena från Rom. Trots förföljelsen kunde de troende inte besegras, utan budskapet, evangeliet om Jesus, spreds över hela området och hemligheten låg i andens kraft. Jag tror att vi som håller fast vid evangeliet och har Jesus som Herre måste vara beredda på både hån och förakt för Jesus skull i den här tiden vi lever i. Vi ser hur fort det går mot slutet nu. Apostel Petrus skriver så här, 1 Petrusbrevet 4:12. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Där står det koinonia. Och då ska ni alltså kunna förstå och jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Det här har ju med nöd och passion att göra, ska vi snart se. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens ande, Guds ande vilar över er. Alltså passion, kraft kommer över oss när vi får lida för Herrens skull. Då kommer alltså hans härlighet att uppenbaras för oss. Det är då Gud gör saker som bara en allsmäktig Gud kan göra och ingen människa. Ni vet att han skapade en väg för Israels barn genom havet i en totalt omöjlig situation. Vi läser ett stycke i Filipperbrevet och lägger ut texten lite grann. Filipperbrevet 3:7. Men allt det som var en vinst för mig, säger Paulus, räknar jag nu som en förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är mera värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen. Den som du läser det till, med andra ord. Utan den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Och då kommer det något viktigt i vers 10. Då känner jag, det betyder uppleva, Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och så kommer det här koinonia igen. Och delar hans lidanden. Genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Och det är ju klimax i den kristna tron att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike en dag. Paulus satt alltså fängslad för att han trodde på Jesus som Herren. Och förut hade han blivit ansedd bland judarna genom sin kunskap bland annat. En otrolig kunskap i Gamla testamentet. Men nu hade han förstått att han hade missat hela målet med sin kunskap när han försökte läsa sig till i Gamla testamentet. Hans kunskap kunde aldrig leda honom till rättfärdighet. Bara den som får sig tron tilldelad av nåd kan uppleva rättfärdighet. Därför är tron aldrig något vi kan ta oss. Den måste uppenbaras för oss. Den måste sedan växa i oss och den kan aldrig någonsin skiljas från personen Jesus Kristus. Vi får alltså en levande rättfärdighet som lever och bor i våra hjärtan och som börjar uppenbara sig. Och uppenbarelsen som Jesus Kristus gör, kungen då, är följande. Det är alltså koinonia det här då. Vad finns i mitt hjärta? Och vad finns på hans hjärta? Det är de här hemligheterna som Gud vill börja uppenbara för oss. Det är jättespännande. Första Korinthierbrevet 1:8 står det. Han ska också styrka er ända till slutet. Så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast. Som har kallat er till gemenskap. Nu kommer det koinonia igen. Med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Här kan vi ta 4 punkter då. Jag gillar ju punkter som ni vet. Och texten här kan jag lägga ut. Punkt 1. Han ska styrka och bygga upp er. Det är som ett hus alltså som inte kan skaka. 2. Så att ni inte kan anklagas. Men det vet vi att de laglösa och de orättfärdiga kommer att bli anklagade då. 3. Gud är trofast eller tro. Och det här finns alltså gömd i Guds härlighet. Det tillhör honom. Det är hans väsen. Och han har kallat er till koinonia med Jesus Kristus vår Herre. Att dela det som finns på hans hjärta. Och vad som finns på mitt hjärta med andra ord. Här står det att Gud både är tro och trofast. Det är alltså något som finns i Guds eget väsen. Det som finns gömt i honom. Ordet tro och trofasthet är samma ord på grekiska. Och nu ska vi se på något spännande. För ordet tro står ju i en helt annan innebörd när Gud uppenbarar sin härlighet och sitt ansikte för Abraham. Ni vet att han trodde på Gud, står det, och det räknades honom till rättfärdighet. Då ska vi se vad det ordet betyder. För det betyder närmare bestämt styrka och bygga upp. Så tro är alltså både tro, trofasthet, överbevisning, styrka och bygga upp. Herren bjöd in Abraham att vandra inför hans ansikte. Då skulle han bli perfekt, står det i 1 Mos 17:1. Herren uppenbarade sig för Abraham och sa, jag ska bli ditt försvar och din stora skatt. 1 Mosebok 15:1. Sen står det, Abraham trodde på Gud, det räknades honom till rättfärdighet. Och det är 1 Mosebok 15:6, men det ser du att samma tro där står i Romarbrevet 4:3 då. Så ordet trodde på här, det betyder alltså styrka och bygga upp också. Det innebär, kära vänner, att Gud måste placera någonting som finns i hans eget väsen, i hans egen härlighet i oss. Vi kan omöjligt äga eller ta Guds härlighet. Den kan bara placeras i nåd inom oss som en fri gåva av Gud att förvaltas. Och jag har kört med det här förut, men den här frestelsen har ormen använt ända från Edens dagar när han säger att du kan äga den härligheten. Nu går vi till Efesierbrevet 2:4 så ska vi läsa lite om tro där igen. Men Gud som är så rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek, också när vi var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus, det vill säga i den andliga världen då. för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus, som sagt den andliga världen. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det kan ordet doron betyda också offer, Guds offer är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig, ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra in i dem. Ja, när skapade Gud de här gärningarna? Ja, det hissnar ju med tanken, men det gjorde han innan världen ens var till. Om jag kan förstå min bibel rätt, det är ju helt otroligt. Då kan du snacka om en allsmäktig Gud. Gud gav oss fallna människor en gåva, ett offer, nämligen Jesus Kristus. Och Jesus Kristus uppstod från de döda och gavs hela härligheten från Gud, kan vi läsa då. Han äger ju den, Hebreerbrevet 1:1-3 ser du. Han är alltså både människoson och Guds son samtidigt till samma person. Har du tänkt på det? Om tron redan fanns i oss eller var någonting vi kunde utveckla genom att studera Bibeln, då skulle vi kunna berömma oss av den. Det var ju precis det Paulus försökte göra, va? Men det funkar ju inte så bra. Utan biblisk tro måste vara något som existerar i Guds egen person och som ges av honom av bara nåd i våra hjärtan. Därför kan ju ingen komma in i Jesus Kristus om han inte väcks så att han får del av samma andliga liv som Jesus Kristus äger i sig själv. Det där var viktigt att vi förstod, va? Därför kan ju ingen komma in i Jesus Kristus i den himmelska världen, med andra ord, va? Om han inte väcks så att han får del av samma andliga liv som Jesus Kristus äger i sig själv. Där handlar ju väldigt mycket om tro då, som vi har tagit upp. Vår ande måste alltså födas på nytt för att få liv. För att kunna ta emot inspirationen som kommer från Gud själv, från hans eget hjärta. Det som finns i Gud kan aldrig tas emot på något annat sätt. Vi är skapade av Gud för att vandra i Guds tro eller Guds trofasthet. Jag tror att det är på grund av denna orsak grekiskan så tydligt beskriver att det är Jesu Kristi tro eller Jesu Kristi trofasthet det handlar om. Och detta är Guds nåd, för vi är ju inte speciellt trofasta, eller hur? Det är bara genom hans tro och trofasthet vi kan ta emot mer av det som Gud äger i sin härlighet i våra hjärtan att förvalta i vår ande. Och här ska ni förstå då att så måste det vara då, för det står i Johannes 16:13-15 så här. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Ja, vi ska kunna uppleva innehållet i Gud. Men vi kan aldrig äga det. Vi kan bara förvalta det, som jag har sagt så många gånger då. Från anden kommer alltså det som finns i Guds väsen in i vår på nyttfödda ande. Och vem äger det? Jo, det är Jesus Kristus. Och då kunde vi läsa ihop här vad tron som kommer ifrån Jesus innebär i våra liv. Att vandra i tro, det innebär att få hans trofasthet, att få hans tro, att få hans styrka och få hans uppbyggnad och framförallt att uppleva och få hans kärlek då, som är både passion och nöd för andra människor. Jesus Kristus är alltså den som äger all härlighet. och från honom utgår allt som församlingen behöver genom nåd. Vet att det står att han tilldelar var och en av oss ett mått av tro genom sin nåd. Det var ju skönt att veta då. Så det är inga apostlar som springer omkring med hela tron precis då. Utan det är ett mått av tro som han tilldelar var och en. Vi läser i Romarbrevet 12 och 3. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en av er. Ha inte för höga tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Och vad det med att göra? Jo, för annars behövde ju ingen Kristi kropp. Vi behöver ju inte hjälpa varandra, va? Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus Jesus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Ja, vi behöver varandra. Och vi har fått nåd och vi har fått tro till att kunna hjälpa varandra då. Det måste vi förstå. Här ser vi att Paulus har fått nåd. Genom den nåden får vi ett mått av tro. Ser du att den tron finns i Guds eget väsen, alltså i Jesus Kristus som har fått all härlighet från Gud. Vi läste nyss att anden tog av det som tillhörde Jesus Kristus, församlingens huvud, och uppenbarade för oss, var och en. Jag tog upp i Kungsbacka sist att vi kan bara förvalta, aldrig äga. Första Korinthierbrevet 4:1-2, Första Korinthierbrevet 4:7, Första Korinthierbrevet 13:4. När vi startade med Filipperbrevet 3:7-11 talade ju Paulus om tron. Och här står det faktiskt att det är Jesu Kristi tro. Det är exakt samma sak står det faktiskt i Galaterbrevet 2:16, Galaterbrevet 3:22, Romarbrevet 3:22 och vers 26. Om jag får del av den tron som han äger av nåd, får jag samtidigt del av hans kraft, men samtidigt gemenskap med hans lidande. Ska vi ta det en gång till? Om jag får del av den tro som han äger av nåd, då får jag samtidigt del av hans kraft, men samtidigt gemenskap med hans lidande. Det grekiska ordet som står här för lidande kan betyda en stark passion, men också en bedrövelse på en gång. Och ni vet ju den här filmen när Jesus led för oss då, som hette ju Passion of Christ. Det var ju en stor bedrövelse och en stor passion som Jesus led för vår skull. Jag sa ju förut att när Herren kommer in i våra liv så börjar han uppenbara sig för oss. Vi får förstå att Guds rättfärdighet är livsfarlig för den som står utanför Gud. Han måste döma världen, annars skulle han inte vara en rättfärdig domare. Det står i Bibeln att Gud är en rättfärdig domare, och det är livsfarligt för den som är utanför. Vad finns det alltså i mitt hjärta? Jo, jag äger ju ingenting. Ja, jag kan erkänna själv att jag äger inte ens nöd för de förlorade. 2. Vad finns på hans hjärta? Ja, Gud äger ju allt som vi behöver för uppgiften. Det stod ju att han skulle göra oss delaktig av hans lidande. Det innebär ju alltså att Gud lägger hans kärlek, brinnande kärlek i mitt hjärta. Det handlar om passion och bedrövelse. Eller hur? Han måste börja med att ge mig ett mått tro om nåd till att börja med. Och det måttet av tro sa vi i Filipperbrevet 7:3, Filipperbrevet 3:7-10, det ger mig delaktighet i Kristi lidande. Och då ser jag framför mig bilden av en brinnande eld som Jesus Kristus kom till jorden för att tända. Det står i Lukas 12, 49 och 50 att han kom till jorden för att tända en eld, och han önskar att den redan brunnit, säger han. Men han har ett dop att genomgå för oss, va? Hans passion för de förlorade. Han gav sig själv på Golgata kors. Det vet vi vad han kämpade där i Getsemane. Ja, när skedde det då? Vilken högtid var det? Jo, påsken. Jesus Kristus är ju Guds påskalamm. Det är något som gäller församlingen även idag, sa Paulus till korintierna. I första Korintierbrevet 5:67 kan du läsa om det här. Och nu läser vi från Lukas 22:14-16. Så ska vi se en hemlighet nu när vi vet det här med passion och nöd och eld. När stunden var inne lade han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er innan mitt lidande börjar. Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän den får sin fullbordan i Guds rike. Det påskalamm man här åt var helt och hållet grillat i eld. Alltså, det innebär ju en passion och bedrövelse för församlingen och en förlorad värld. Och nu säger Jesus att detta kommer att uppfyllas i Guds rike. Det vill säga i anden. Och det är ju det Paulus sa här i första Korintierbrevet 5:67. Han tar ju den bilden här. Att det här är någonting som gäller nu för oss. Och det är denna lidande passion och bedrövelse Paulus menar i Filipperbrevet 3:10. Det vi ska få genom den helige ande. Det är ju inte att springa omkring och bara hoppa och studsa med någon mikrofon, utan det är också en djup bedrövelse. Det här handlar om sann andlighet, det Paulus beskriver här med andra ord. Och då går vi till den här församlingen då, Laodicea. Det är ju ganska klart att de saknade elden. Det är ganska klart att de stod utanför en dörr till Guds rike. Vad var det för måltid som ni tror att de skulle äta? Jo, det måste ju ha varit den där måltiden som lärjungarna åt som skulle uppfyllas i Guds rike. Det handlar alltså om nöd och passion. Uppenbarelseboken 3:20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det finns bara en måltid, det finns bara en mat, sa ju Jesus, som kan ge evigt liv. Och det var den han hade kommit ner från himlen för att skänka oss. Här ser vi att det handlar om eld. Det handlar om ett lamm. De saknade den sanna elden, alltså passion och bedrövelse på en gång. Det här är det enda som kan få oss att följa lammet vart det än går. Det är Guds kärlekseld i våra hjärtan som griper oss. För att det ska kunna bli en äkta högtid och en äkta påsk måste det finnas en äkta eld i våra hjärtan. Det måste även, ser vi, finnas en äkta gemenskap. Och det måste finnas ett slaktat påskalamm. Nu ska vi se på påskens uppfyllelse i anden. Och jag kommer att tänka på Egypten nu och vår förlossning från världen. Det finns 5 punkter i uppfyllandet av påskhögtiden som vi kan läsa oss till i Egypten då. Huset måste först renas från surdeg. Vad kan det vara? Jo, det står det ju klart och tydligt där. Villoläror och ondska. Punkt 2. Lammet ska slaktas och blodet ska på dörren. Här ser vi rättfärdighet och äganderätt. 3. Israels barn hade ljus i sina hus, står det. Det handlar om kunskap om Gud och relation, va? 4. Israels barn åt lammet. Här ser du passion och kärlek. Titta nu på punkt 5. Man åt samtidigt med lammet bittra örter. Här har du det, va? Smärta och bedrövelse. Så de här 5 punkterna här är väl en underbar bild på sann andlighet som måste finnas bland oss. Jag tror att vi känner oss ganska tomma när vi läser det här. I alla fall gör jag det. Passion och kärlek och smärta och bedrövelse. Gode Gud, skapa dig i våra hjärtan. Det ber vi dig om, Jesus. Jag tycker jag saknar det här i alla fall. Eller jag vet inte hur det är med dig, men känner mig fattig i alla fall. När vi kommer till den här, till slutet av den här tidsåldern, så ska vi kämpa för den tro, står det, som en gång överlämnats åt de heliga. Och den har jag nyss beskrivit vad den sanna tron är. Jag har ju beskrivit att tron är någonting som finns i Guds eget väsen, i hans härlighet. Nu har Jesus Kristus fått all härlighet i sig själv. Och anden skulle ju bara ta det som tillhörde Jesus, och vi kan uppleva innehållet om vi förstår, om vi bara förvaltar det, alltså genom tron då. Judasbrevet 1:3. Mina älskade, fast jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga att förvalta, med andra ord, va? Här hade det ju kommit in massa konstiga saker som trodde då att man kunde äga den här tron. Det ser ni, man upphöjde sig den ena efter den andra där. Lägg märke till nu att samma sak som beskrivs här står i Filipperbrevet 3:7-11. Om ni har en sann tro som är tilldelad från honom och inte tagen, kommer vi alltså få uppleva en delaktighet, en koinonia med hans lidande, står det då. Och då kommer vi att se det här hur tydligt som helst när vi läser sista texten nu som jag ska läsa. Det är från Filipperbrevet 2:1-8. Titta nu, får ni se hur det här finns med även här. Om ni nu har tröst hos Jesus, uppmuntran av hans kärlek. Ja, där har vi kraft, och sen har vi passion och hänförelse, eller hur det här? Kärlek. Och gemenskap i anden, där står det koinonia. Om medkänsla och barmhärtighet betyder något, där har vi den andra delen alltså. Nöd och bedrövelse för andra människor och för Jesu verk. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek, och genom att vara ett i själ och sinne, genom tron då, givetvis. Var inte självupptagna och stolta. Nej, det var ju punkt 1 i det här som skulle rensas ut, ni vet. Det var ju surdeg, och då kom ju ofta av villoläror. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Det var ju det som var så viktigt, att vi fick ett mått av tro. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Ja, vi måste ha nöd alltså. Det var ju det här, sympati och barmhärtighet för andra, va? Det är det som den sanna andligheten skapar i oss. Och så står det då från vers 5-8 om Jesus. Var så till sinnes. Det betyder att det Jesus gör i våra liv när han delar någonting genom tron, genom nåd, så blir vi så här. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Där står det dolos då, en som inte äger någonting. Då han blev människa. Han kom till det yttre, han som till det yttre var en människa. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Och det här, kära vänner, det kallar jag passion. Jesu Kristi passion och Jesu Kristi nöd. Och det här vill han föra in i våra liv genom den helige ande. I Jesu namn, hjälp oss, Herre Jesus. Kom med din helige ande. Lägg ner din eld och ditt liv i våra tomma, tomma hjärtan, Jesus. Kom med din kärlek och tänd din eld. Tänd ditt ljus i oss, Jesus. Herre, uppfyll det här du, Herre. Men med Gud är det möjligt, Jesus. Med dig är allting möjligt. Vi kan ej. Vi hoppas bara och tror att du ska göra det här. I Jesu namn. Amen.